Radioplay. Måste nämna flashbacktråden.
Måste nämna flashbacktråden. Jag tycker att Lindskov skakar på huvudet. Du tror vi skämtar. Vet du vad? När är en podcast någonting att räkna med i mediekarusellen och trams Sverige? Jo,
enligt våran producent är det när pengarna ramlar in, när annonsörerna står på kö, när det går att skriva kontrakt.
Ja. Din förbann, för jag var helt privat här. Ja. Lindskov, du är en giribuk. Du går arbetsgivaren och det här mediahorhusets ärenden. Sitter och räknar pengar. Vet du vad? Du passar bättre som någon gårdfarig handlare som snor kyrksilvret från stackars vanligt folk.
För oss handlar det om att människor gillar oss, hänger med, lyssnar och skriver om oss på Flashback.
Ja, det har hänt något oerhört. Stort tack till alla som lyssnar på Off Limits varje vecka. Vi har numera, hör på det här, sitt ner. Oh, vi har numera en egen tråd på Flashback. Alltså det är så stort.
Varför pratar du så dramatiskt?
Därför att det är dramatik. Ja. Kan du inte känna dramatik när den kommer över det? Kan du känna ibland historiska händelser?
Nej,
ibland känner jag står i en grå uniform. Det är Normandie 1944. Jag ser en massa allierade fartyg komma åkande. Och så tänker jag, nu ska jag dö. Jag är bara en slinger från Hamburg som jagats ut i detta krig av någon galning i mustasch. Men nu ska jag dö. Historiska vingslag.
Jo, men det är alltid efterhand vi säger, åh, det var en historisk dag. Men för de som var där D-Day, de satt ju bara i de där båtarna och tänkte, jaha, nu ska vi ta den här stranden. För de var det en vanlig dag i det där förbannade kriget. Men för dig efteråt, åh, det var D-Day. Det var D-Day, dagen då det hände. Då stackars liksom soldater offrade livet för friheten. Men historien, det skriver man ju efterhand, Jonas.
Jaha.
Och då tror du folk i framtiden kommer att säga, kommer du ihåg den här dagen då Off Limits fick en egen flashback-tråd? Kommer du ihåg? Det är historiens vingslag.
Det var som blodbadet på Omaha Beach när amerikanska soldater dog som flugor. Och vet du, efteråt, på kvällen så sitter en amerikansk befälhavare och bara sörjer över det här massmordet. Utah Beach, Omaha Beach, som dog som flugor. Och så sitter de och sörjer. Då kommer en engelsk sån här kverulant som inte hade vapen eller någonting, kommer fram med, would you like a cup of tea, sir? What? Would you like a cup of tea, sir? I've been fighting with my men on Omaha Beach all day long. They died in their thousands and you want me to have a cup of tea? Då svarar kverulanten, den lille soldaten. Couldn't hurt, sir.
Ah.
Det är så bra.
Snyggt.
Ja.
Man måste ändå vara kvar i mänskligheten.
Det här finns det ingen tråd om på Flashback. Det här har tystats ner av DN och SvD och Sveriges Radio och krematoriet SVT-huset. De har satsat alla pengar på Mello istället för att göra en film om det här. Off Limits, välkommen till oss. Normalt sett så kör jag och Jakob Ökvist morgonshowen Morgonrock i rockklassiker mellan 6 och 9 varje morgon. Kolla in oss på rockklassiker.se. Off Limits, vi jobbar med gagballs. Det är takes, det är vinklingar varje vecka. Och Jakob, vad har du för gagballs, vad har du för vinklingar, takes, upplevelser från den här veckan?
Nej, men jag ska prata lite om saker som man inte kan prata om. Och varför kan man inte prata om dem?
Kukan.
Varför kan man inte prata om den?
Nej, men då, folk kan ju ta illa vid sig.
Det är ofräscht.
Är det?
Jag ska inte diskutera.
Prova duschkräm, du?
Nej, men jag ska inte diskutera mina privata delar, utan...
Vad är det då?
Ämnen som är för infekterade för att ens skämta, prata, diskutera eller lufta.
Okej.
Okay. Då är man...
Nu handlar det ändra om... Va? Pressstödet till Svenska Dagbladet på 65 miljoner som är ett jävla skämt. Eller också
har de
om...
så mycket i pressstöd?
Eller också är det, ja, utan pressstöd hade du inte haft något Svenska Dagblad. Då hade inte Per Gudmundsson suttit och besservissrat om EU-migranter i ledarkrönikan. Enda gången han inte tyckte vi skulle ha EU-migranter i Sverige, enda gången han inte tyckte att det var ett förtryck mot fattiga, det var när EU-migranter på natten hade bajsat i ruschelkanan där hans ungar på Fina Kungsholmen gick på förskola. När EU-migranter hade suttit på kvällen och skitit i barnens ruschelkana, då
gick det för långt.
Vet du vad? Då drabbades Per Gudmundsson och hans familj själv av någonting som han tyckte var ett konstigt fenomen. Att det strömmar in en massa stackars fattiga människor och lever i kappsäckar. Då först bytte han stift och ville kriminalisera.
Det här kan vi inte ha.
Gatutiggeriet.
Nej, men det är ju min gagball. Vad är din gagball?
Min gagball är en ursäkt från förra veckan och självklart Eskil Erlandsson, före detta jordbruksminister, som tvingades avgå i veckan när han har då, jag poängterar, anklagats, ej fälld, ej dömd. Han har alltså anklagats för sexuella närmanden på moderatkvinnor. Han har liksom enligt uppgift
fokuserat på ett parti.
Han la en hand på mitt lår, har en moderatkvinna sagt. Och Eskil Erlandsson fick avgå med omedelbar verkan. Och hans 39-åriga fru, som hon slog någon slags rekord ju. Det var hon som fick tre ungar på 4 år. Så kom aldrig att säga att inte Eskil är het på gröten när det gäller sköten.
Det är en jordbruksminister med liksom, han står i myllan. Han är liksom fertil och härlig.
Han plöjde fåran rent privat som jordbruksminister.
Ja, det måste man ändå säga. Ja. Det som är lite synd för just Eskil Erlandsson, det är ju att han har...
Hör.
Va?
Vad som är ett sexuellt nyttjande av djur.
Eskil.
Pratar han om moderatkvinnor här?
Och låt mig då ta några exempel. Är det och ska det vara lagligt att på ett kön stryka på något som för exempelvis en hund smakar eller luktar gott?
Nej, vad snackar han om?
För att låta denna hund slicka av det som är påstruket på kön.
Minister?
Det här är alltså dåvarande jordbruksminister Eskil Erlandsson som då motiverar varför han i riksdagens plenissal skulle rösta nej på...
Nu går Pornhub igång.
Ja, det är ju... Kolla inte min historik. Nej, men Eskil Erlandsson, han som har fått avgå nu, han är mest känd för de här kontroversiella uttalanden runt när vi skulle ha en tidelagslagstiftning i Sverige. Vi är det enda EU-landet där det inte är förbjudet att trycka tasken i en chefjycke.
Nej, men att stå som jordbruksminister i liksom Sveriges riksdag och börja prata om att ta fram sitt kön och stryka könet med leverpastej, marmelad,
tack.
Nutella.
Tack.
Och ska det då vara tillåtet? Man tänker, är det här självupplevt, Eskil? Eller varför kommer han med just de märkliga exempel?
Det här är ju tv-historia. Det här klippet är ju hämtat från då en direktsänd SVT-sändning från riksdagshuset. Och man hör i klippet att det är en kvinnlig riksdagsledamot som under, när han pratar om det här, som är helt far out och pratar om det här i en lagstiftande församling i Sveriges parlament, då hör man en kvinna säger herregud. Redan när han säger exakt då reagerar hon mot det liksom.
Att det är liksom way far out. Jag tror att internationell media snappade upp den här nyheten. Att liksom i Sveriges riksdag står man och debatterar om det ska vara okej att smeta leverpastej på pungen. Nej, men jag har ingen aning. Det är det han står och... Han ska slåss för att tidelagslagen inte ska liksom gå igenom. Och då använda sig av exempel som folk bara så här tänker... Hur kom man ens på de här exemplen? Ja,
det blir liksom att man politiskt argumenterar för någonting och så blir liksom ens egna argument så satans far out.
Så osmakliga.
Det är som att någon skulle säga så här: jag tycker vi måste stoppa bilbränderna i våra förorter därför att någon kan få brännskador. Argumentet blir... Det blir liksom verksimmanent förståelse. Argumentet blir ett motargument.
Ja, men det är som om man skulle stå och debattera.
Det är som att diskutera med min exfru. Bara hon öppnar käften så vet jag att jag har fel. Och jag är en dålig människa.
Ja, men det är som att diskutera så här. Pedofili, ska vi förbjuda pedofili? Ja, men vänta lite här. Är det okej då i sådana fall? Vad går gränsen? Får man jobba som till exempel gympalärare? Nu säger inte att jag jobbar som gympalärare, men då var jag tvungen att smitta in i barnens duschrum. Ska det vara förbjudet? Alltså man känner att han tassar på en mark som är, det här är helt självupplevt, men han undrar hur långt, var drar vi gränsen?
Ja, exakt. Som när vi får skit för att
vad är sex med djur?
Va?
Om du liksom,
skönt.
Ja, men hundar kan ju få lite stånd när man klappar dem. Nej, men de kan ju det.
Men vänta, Lindskov, hör du, Svenska Kennelklubben kommer aldrig sponsra den här podden, kan jag säga.
Nu börjar han räkna pengar där borta.
Nej, men du kan väl själv få ofrivilligt stånd. Har du inte någon gång
ofrivilligt?
Gått
ofrivilligt? Den ofrivillige golfaren har jag sett, men jag har inte sett Eskil Erlandsson som den ofrivillige hundknullaren.
Nej, men det märker jag också att när Eskil Erlandsson får avgå, då kommer ju allas våran Annie Lögn. Förlåt, Annie Lööf.
Ja.
Centerpartiets oerhört framgångsrika partiledare.
Hon berättat att de har försökt bli av med honom i flera år.
Tydligen så har Annie Lööf och partiledningen för Centern försökt tvinga Eskil Erlandsson att avgå sedan hösten 2018. Och då blir det konstigt på något sätt. Därför att det var ju först... Det är så sjukt. Någon vecka innan han tvingas avgå, då har Annie Lööf personligen utsett just Eskil Erlandsson till första vice ordförande i EU-nämnden. Så när Annie Lööf säger att hon har försökt tvinga honom att avgå, så är det en, ja, det är en värre efterkonstruktion än när Off-Limits sitter här och killgissar om vad Eskil har gjort och vad han inte har gjort med sin Golden Retriever.
Ja, nej, men jag bara säger att han har otur när det kommer till det här utseendet. För råkar ju tyvärr se ut som om du ska kasta en film och behöver en jag säger inte att det är inte hans fel.
Nej, men jag vill också...
Han råkar se lite så här rödmosig ut, lite plirig. Ser att en hand lätt kan slinka in på en moderatkvinnas ben. På en förhandling. Nej, i värsta fall.
Eller in i en pudelprutt.
Men Jakob, kan väl slinka in lite här och var.
Ja, fast jag är också ful. Du kan ju inte ha...
Ja, men jag säger bara att det är otur för honom.
Att jag är ful?
Nej. Hade han sett ut som Gustav Fridolin, så hade man känt så här, det här kan inte stämma. En sån där liten skolgosse går väl inte runt och liksom tafsar på både liksom chefrar och kvinnor. Han håller sig nog...
Inga jämförelser i övrigt.
Nej.
Men Thomas Quick ser väl ut som var en hyvens snubbe. Och nu är han ju frikänd, har sommarpratat och ska vara med i Så ska jag låta. Men faktum är...
Också otur med utseendet där.
Han är ju dömd, alltså, innan det här skiten med Säters rättspsyk och att han pumpades full med valium, blev vallad på någon brottsplats där han aldrig hade varit. Och Christer van der Kvast sa att det är han som är mördaren. Vi hade bestämt redan i vännen på väg upp till Karlfjället. Adelina Hakajel, holländska turister i Lapp och Jaure. Fast innan allt det där började så var han ju dömd för övergrepp och pedofili som ung hemma i Dalarna.
Ja, men det är sån otur då att vi är människor, och människan är ju ett djur som när vi ser varandra så börjar våran hjärna kategorisera den vi ser efter våra tidigare preferenser, fördomar, saker vi har sett, saker vi har hört. Och då säger folk så här: men människan ska ju vara helt fri, vi ska vara fri från fördomar, vi ska vara fri från allt det här att döma någon på förhand. Absolut. Tyvärr har inte våra hjärnor som har utvecklats i hundratusentals år hängt med på de senaste rönen.
Ta vid klostret vid Lindisfarne. Ja. Munkarna där, ja, men någon gång 800-900-tal. Ja. Munkarna är gudstroende och de tror att Gud existerar och är helt övertygade om det. Så kommer det plötsligt fartyg åkande. Det kommer långskepp åkande norrifrån in. Och i de skeppen sitter det skäggiga män med klubbor och svärd. Männen rusar i land i Lindisfarne. Det är den första vikinginvasionen på brittisk mark. Rusar i land och munkarna vädjar till Gud om att få nåd. Samtliga munkar blir brutalt ihjälslagna och vikingarna plundrar.
Gud hjälpte dem inte där
fallet? Nej, men det är oavsett. Jag menar, det här med fördomar. Om de hade sett så här: titta, det kommer fartyg här med beväpnade män. Jag tror att de ska sätta sig ner i lotusställning och prata om Gud och Jesus med oss. Eller, nej vänta. Det här har jag hört talas om. När det kommer stora grupper av män med klubbor och vapen, då har jag en fördom. Då kan det vara något farligt. Tänk dig, på samma sätt hade de haft...
Du menar att hjärnan varnar för... Alltså det...
Fördomar är en försvarsmekanism. Tänk dig folk som satt i en grotta, neandertalare. Åh, det kommer ett gäng kromanjong här beväpnade. Fast det behöver det inte vara. De kanske bara ska komma hit och kolla på Let's Dance med oss ikväll. Så det är lugnt. Välkomna in, grabbar. Bum, bum, bum. Alla slår ihjäl dem. Om jag ser ett ungdomsgäng för en fotbollsmatch med speciella kläder på en trottoar utanför en fotbollsarena i England, då byter jag trottoar. För jag vet...
Då är du fördomsfull. Du ska gå kvar och tänka att varför ska jag döma några på förhand?
Exakt.
Ett gäng killar med svarta hoodies som kommer gående mot mig, 20-årsåldern, drickandes alkohol. Varför skulle de slå mig bara för att det brukar vara så att de slår ensamma män?
Jag går rakt fram. Hej killar, är ni på väg till något bibelstudium? Och sen får jag ligga på en intensivvårdsavdelning på St. Guy's sjukhus i London och äta min egen avföring.
Hellre det än att skriva under på att du har fördomar.
Okej då.
Ja. Men det var ju också så att urinvånarna i Sydamerika när spanjorerna kom i skepp.
Ja.
De kunde inte ens ta in, för de hade inte sett skepp. Skepp fanns inte i deras begreppsvärld. Så de säger i efterhand att de såg inte skeppen. Mm. För det gick inte att se något som du inte kunde tro på. som du inte kunde ens ta in att det överhuvudtaget skulle kunna hända.
Vi sammanfattar. Eskil Erlandsson har fått avgå och det har alltså att göra med hans utseende, som man rent fördomsfullt kunde säga att ungefär som Billy Butt. Det syntes ju på Billy Butt att inga unga tjejer skulle vilja ligga med honom. Han är ju inte ens snygg. Och Billy Butt rasade och skulle lämna landet. Kommer du ihåg honom, Billy Butt?
Ja. Annie Lööf skulle jag sagt redan när Eskil sa, kan jag få vara med i det här partiet? Nej, jag ser på dig, Eskil, att du kommer ju börja tafsa på moderatkvinnor om 20 år. Det ser jag. Dina pliriga ögon lurar inte mig.
Exakt. Det var min take. Eskil Erlandsson, faktiskt. Jakob, vad har du... Eller min take. Min gagball heter det.
Ja.
Vad har du för gagball?
Jag bara komma tillbaka till det han sa där i plenissalen. Var det inte så att engelska nyhetssajter...
Ja.
Redogjorde för, jag tror att de tänker, vad är Sverige för land?
Sky News har på helgen ett lite lättsamt nyhetsprogram ungefär veckan som gick. Där var, jag kommer ihåg det, jag var i England den här helgen. Där var det här den stora nyheten på riktigt. På samma sätt som det var för några veckor sedan. Den stora nyheten när jag var i England och såg Millwall Everton i FA-cupen. Den stora nyheten den helgen var att svenska ordningsvakter hade tydligen brottat ner en gravid...
Just det, kvinna utan busskort.
Exakt, utan busskort. Fråga vilket kort hon drog upp först. Var det busskortet eller tunnelbanekortet eller rasistkortet?
Jag tror hon tog bägge, va?
Nej, men just den grejen blev enormt stort. Underground security guard charges pregnant woman. Det blev en jättegrej i England. Och det blev det i Sverige också.
Ja, med all rätt. Ja. Gagball nummer två!
Ja, Eskil Erlandsson var min gagball alltså. Oskyldig till handling möjligen, men skyldig till ett sliskigt utseende.
Vi dömer ingen på förhand.
Absolut inte. Alla människors lika värde, värdegrund, bla bla bla. Kolla gärna upp oss på Facebook.
Nu ska vi ut på lite så här tunn is, som det kallas.
Igen. den har redan smält under mina fötter.
Ja, men jag tänkte bara prata om... Jag har läst om en ganska... uppseendeväckande nyhet i veckan som Svenska Dagbladet, din favorittidning, har skrivit om.
Vet du vad, Svenska Dagbladet, du kan pissa mig i ansiktet, du kan skita mig i munnen, men utan ibland Svenska Dagbladets syrerika ledarkröniker så hade jag snabbare än vad jag planerat tagit utvidgat självmord.
Ja, men det finns ju ämnen i Sverige 2019, så att bara du liksom ens säger ett ord som har med det här ämnet att göra, så är du ute på farligt vatten eller på tunn is.
Abort.
Till exempel.
Klimathot.
Till exempel.
Könsneutrala skyddsrum i krig.
Till exempel. Men till exempel, jag kommer ihåg när folk började prata om tiggarna dök upp i Sverige för
EU-migranter.
Ja, men innan det var det ju uteliggare, svenska killar och kvinnor och män som gick runt på tunnelbanan och så här: ursäkta mig, jag heter Göran, jag har lite svårt för att få dig att gå runt. Kan någon hjälpa dig med en krona?
De går fortfarande runt i tunnelbanan. Ibland ser det kö in i vagnarna med folk som ska ha en krona bara så att man slipper sova ute en natt.
Exakt. Men då var det ju folk som då efter några år så började det liksom komma fram lite människor som pratade om, vänta lite. Jag har hört någonstans att det kan ligga lite ligor bakom vissa av de här tiggarna. Alltså att det finns ligor som utnyttjar folk i... de är totalt liksom livegna som sitter i de här ligornas händer. Folk blev helt tokiga på de här människorna och sa app, aj, aj, usch, fy. Spottar du på den som ligger?
Nej, spottar du på den som...
Det går inte att förbjuda fattigdom. Du är en vidrig människa.
Spottar du på den som ligger? Nej, spottar du på den som tigger?
Tigger och ligger. Och då visade det sig sen så, det fanns ligor. Mm. Det var människor som alltså fick 0 kronor. Hur mycket pengar folk stoppade i deras koppar. Så kom det sen då kriminella och tog pengarna. Och hade man inte kunnat prata om det här så hade man inte upptäckt det, eller hur?
Vi har väl i fällande domar i svenska tingsrätter över så kallad, det är människohandel och människorov tror jag att det är.
Ja,
som är straffsatsen.
Exakt.
Ungefär som de som äger off limits, människorov och människohandel.
Men liksom de som började prata om de här ämnena, de var ju liksom så här, det var ju hinhåle själv att ens lyfta på liksom. De bara, ligor, tror du att det skulle vara ligor som tigger?
De var ondskefullare än Donald Trump i en röd keps.
Ja, en annan sak som man inte har kunnat prata överhuvudtaget om i det här landet, det är det här man pratar så här, vänta lite. Sverige är ett av världens länder som skänker mest i bistånd till våran befolkningsmängd.
Ja. Vi skänker... Och vet du vad? Ja. Jag säger som Olof Palme. Det är jag stolt för. Och sen small skotten på Sveavägen.
Man ska vara stolt. Det är ju bättre att ge än att ta. Men nu säger jag inte att de länder som tar emot bistånd gör fel. Men jag bara säger att det har varit uppe till debatt om det kan vara så att de här pengarna går i fel händer. Ja, de går till krigsherrar. Ja. De går till liksom den familjen som styr de här ländernas privata konton. Och då är folk där direkt och säger: nej men fy, Bubblan, vad du är hemsk. Här ger vi människor pengar. Vi har pengar. Det är klart att vi kan ge pengar. Ska du sitta på dina pengar medan människor svälter? Och så backar man lite ur rummet och säger: det var inget där. Jag backar här. Förlåt. Nu dök det upp då i SIDA, Svenska Statens biståndsorganisation, har skänkt 200 miljoner kronor till en organisation som heter International Center for Trade en sustainable development.
De ska bidra bara för det svåra namnet.
Ja, bara att skriva det tar ju tid.
Var kommer den här organisationen ifrån? Vilken nationalstat är den hemmahörande i?
Det är alltså då i Sydamerika.
Det landet.
Ja, nu är det problemet.
Säg inte att det är Venezuela, för då kommer snart Doggelito och folk på afton och ringer och säger att Venezuela är ett fungerande land.
Nu beskrivs det då att det är en skandal som har rullats upp där de här biståndsmiljonerna, 200 miljoner då från Sverige, har gått till vdns jetset liv bortom all kontroll. Han har, bland annat så tar han ut då en årslön på 5 633 800 kronor. Fast vdn för den här biståndsmottagarorganisationen.
Men hur mycket har vi då, SIDA och Sverige, skänkt till just den här organisationen?
Vi skänker i runda slängar mellan 2-3 miljoner om året.
Ja, men det är ju inte så mycket.
Ja, men vi har gjort det under 20 års tid.
Okay.
Nu börjar det bli 200-300 miljoner som har gått down the drain. Han har bland annat då semestrat med familjen för de här pengarna på Ritz-Carlton i Shanghai. Den notan gick på 2,6 miljoner 857 400 kronor.
Nej, men lägg av!
Han har skickat sina barn på privatskolor i USA som har betalats av den här organisationen. Han lever ett liv i otrolig lyx. Och då tänker jag bara så här: här har man ju då bara skickat pengar. Kollar man inte upp så här, vad ska ni göra med pengarna? Kan vi få komma och kolla? Går organisationen bra? Hur går utvecklingsarbetet? Får de fattiga sina pengar? Fast, att den här rika, förbannade, vidriga vdn lever och säger jetset liv för SIDAs biståndspengar. Då är det inte de fattiga som får. Då kan man inte komma och säga till mig när jag säger: hoppas biståndspengar går till något bra. App. Stopp. Vidriga människa ifrågasätta biståndet.
Fast du var ju inte heller riktigt koll. Alltså, hade du koll på när Hanna åkte iväg till Lidl för att köpa sin bröllopsklänning? Visste du vad den kostade? Fick du se kvitto någon gång? Du hade inte koll på de pengarna heller. Och framförallt, alltså, skurkar finns överallt. Jag är själv en skurk. Jag har jobbat svart. Ja, det har du också, Jakob. Man tar give a little, take a little. Får bara fråga, vad säger SIDA om det här? Vad är SIDAs kommentar?
Nu vill de börja försöka få tillbaks pengarna. De har ställt återbetalningskrav. Men jag menar bara att om du har ett system som bygger på fullständig tillit till personen som får pengarna. Om hela systemet bygger på att du tror att den som säger: kan jag få 200 miljoner? Ja, vad ska du ha dem till? Tänkte development, lite trading, lite hit och dit. Ja, men herregud, skicka pengarna till Kahn. Klart, han ser helt ut. Varför skulle jag ifrågasätta hans omdöme?
Jag säger som Stefan Löfven: det ska vara ordning och reda i migrationen. Det ska vara ordning och reda i biståndspengarna också.
Jag säger som en gammal socialdemokrat sa: varje förslösad skattekrona är stöld från folket. Det var en sosse som sa. Mm. Och nu så vill jag bara säga då att det här är ju liksom, det här går ju som en röd tråd i: har du inte koll på vart pengarna tar vägen?
Välkommen till Historiska podden. Vi har en gammal reaktionär, Sven Stolpe, i studion. Han har varit borta länge, men Jakob har exakt samma åsikter som Sven Stolpe hade tidigt 70-tal.
Jag tycker att folk med funktionsnedsättning ska få hjälp. Ja, LSS-lagen.
Nej,
men när det visar sig att 80 miljoner kronor har gått till organiserad brottslighet, Då börjar jag säga att då kanske systemet inte riktigt är vattentätt. Om man kan lyfta ut 80 miljoner från då lagen om att man ska ha rätt med en person som hjälper en om du har ett funktionshinder.
Jag är också för stöd till funktionshindrade, men jag vet inte exakt vad jag skulle hitta på och fejka för skada.
Nej. Mental.
Exakt. Ja, men det är en rolig grej med biståndspengar. Det är roligt. Vi skänker ju 250 miljoner varje år till Rwanda.
Just det.
Ett land där folk mår riktigt, riktigt dåligt. Ett av Afrikas absolut fattigaste länder. Rwanda själva tror jag sponsrar fotbollsklubben Arsenal i London med ungefär 250 miljoner. Arsenals fotbollsspelare har en armbindel. Visit Rwanda. De vill ha turism till Rwanda. Vad det egentligen handlar om det är att presidenten i Rwanda och hans kollaboratörer vill åka till London, bo på
sitta på någon VIP-läktare
och käka
och
lite gott, träffa spelarna, umgås med Arsenal och shoppa i London. Det är vad de gör för pengarna. Sen har man en ursäkt. Vi tar pengar från våra fattiga satans medborgare och bränner upp dem. Och det där, Holland och Norge har dragit in bistånd till Rwanda efter den här skandalen. Sverige har sagt, vi lägger oss inte i vad Rwanda gör för biståndspengarna. Det är Rwandas inre angelägenheter.
Kommer du ihåg när vi åt en brakmiddag uppe i Sälen när vi var uppe med massa rockklassikerlyssnare förra året?
Jag kommer ihåg när du la en brakskit.
Ja, men det gjorde jag också. Men vi åt en brakmiddag. Då ville ju våran chef ha... För vi sa, det här borde ju inte vi betala privat, att vi bjuder massa lyssnare på käk. Nej. Då sa våran chef, ja, ni får pengar. Jag sätter över pengar för vi la ut det för det där. Så sa vi vill ha pengar. Kan jag få se kvittot, sa våran chef. Ja. Vi tyckte han var en fascist och ett svin. Han litade inte på
oss. Han är ju en fascist och ett svin.
Ja, det är han ju politiskt.
Ja, börja runt med armbindel och en gammal kap och påk och slå DJsen med.
Ja, och inte en svart chefer. Det är klart att man misstänker något.
Svart chefer och den enda chefer som inte Eskil Erlandsson har legat med.
Ja, men jag bara säger att ett kvitto som vi då fick. Du hade, har du kvitto? Jag kommer inte ihåg vem som hade det kvittot.
Det
slutade med att vi inte fick några pengar. Och då var vi helt upprörda och sa, jaha, vi ska betala för att bjuda lyssnare. Det här är ändå inte Sida börja med våran chef då, Oscars fascistiska metoder. Kräv någon form av bevis på att pengarna går till det de påstås.
Jag betalade gärna för den där rockklassiker helgen i Tandådalen. Vi ska väl dit igen. Jag lyckades ju till och med, ofattbart nog, ha samlag med en lyssnare.
Ja, det är ju märkligt.
Kväll nummer två, vi träffades ett tag efteråt. Claudia, fantastisk härlig tjej.
Kan man säga att du...
Stora tuttar i plast och bodde i Nacka med massa skitjobbiga ungar. Ja, men... Vi hängde åtminstone i 2 månader, vilket är personligt rekord för mig. Jag är ju relationssjuk. Jag har gått och pratat med dem för jag inte kan hålla en relation.
Jo, men är att du fick betalt för den här helgen av rockklassiker, kan man säga
henne,
att då,
henne.
Är det någon form av gigoloverksamhet så att rockklassiker i slutändan har liksom sålt dig...
Ja.
Lite som en sexslav.
Ja, det kan man väl säga. Jag är ingen matador i sängen, men det var lite grann den kvällen med Claudia i våran stuga. Tack för att du inte kom hem den kvällen. Jag bad dig
dra åt helvete. Nej, du bad mig hålla mig undan.
Nej, men det var lite grann, jag kände att det var lite grann av mikropenisernas revansch. Jag har gett mikropenisen ett ansikte i Sverige.
Ja, jättefint. Ja. Jag tycker du ska starta en Facebookgrupp.
Eskil Erlandsson.
Enda medlem.
Man undrar varför inte Eskil Erlandsson har någon chef.
R. Han har ju det, Annie Lööf.
Som hade hjälpt honom göra en pudel.
Just det.
Nu ramlar tavlorna ner här.
Nu drar våran producent.
Ja, våran gag, jag ska bara be om ursäkt på tal om hundar och sånt. Förra veckan så blev Vicky jävligt förbannad på mig. För jag pratade om mina privata. Att jag, mitt hem är invaderat av en ensamkommande engelsman från Millwall. Min skitdryge son. Och dessutom,
massa hundar.
Ja, massa hundar. Det är nämligen, jag sa förra veckan. Bella och Winston. Jag har tydligen sagt i podden att Bella är en chinchilla.
Just det.
Hon var skitsur, Vicky, på riktigt. Hon är ju hundperson, va? Så vi träffades. Jag hade sämst andedräkt på kennelklubben. Hon säger, chinchilla är inte ens en hund.
Va?
Nej, chinchilla är en liten råtta som lever i norra Latinamerika.
Jaha, så det är ingen chinchilla?
Nej, Bella är ingen chinchilla. Jag skulle framföra här. Vad fan sa hon nu då? Hon har föreläst för mig i typ 5 dagar utan lunch om hundrasen.
Vad heter den då?
Den heter Bella.
Nej, men det finns ingen hundras som heter Bella.
Nej, men den är döpt till Bella. Ja. Och Bella och hennes bror Winston.
Och det är ingen chinchilla?
Nej, Bella är en bland...
Det är chihuahua.
Bella, nej, jag trodde jag också. Det var det jag ville fiska efter. Nej, Bella är en blandning mellan papillon och pomerans. Ja. Pomerans, pommes.
Kräver hon att du ska komma ihåg det?
Ja.
Det är helt omöjligt.
Att ställa krav på
minnas så märkliga namn på en hund. Mm. Det är en hund, det är en blandras. Ja. Det är en jycke.
Säg inte blandras. allvarligt. Hon blir skitsur.
Där har vi ju ett drömyrke för Eskil Erlandsson när han blir sparkad som jordbruksminister. Ordförande i kennelklubben.
Ja, exakt. Ja,
nu kan inte jag prata längre. Helt
chihuahua, vad jag sa? Eskil hade gjort det.
Chihuahua!
Stort tack, du har lyssnat och stått ut med Off Limits. Vi har strukit Nutella på ett hundkön.
Ja.
Vi har pratat om Eskil Erlandsson som har fått avgå i veckan. Vi har pratat om att biståndspengarna måste kontrolleras lite bättre så att de verkligen
går lite
till de stackars fattiga satar som jobbar som morgon-DJs och inte tjänar några pengar i den tredje världen. Lindskov skruvar på sig. Har du fått erektion där borta? Ska jag hämta din strap-on?
Jag har inte riktigt lyssnat.
Han sitter och jobbar med annat.
Jag tror han...
Ja, det han gör ju det.
Ja, nej.
Jag tror han sitter och spelar sudoku.
Du, jag känner som en golden retriever på en efterfest hos Eskil Erlandsson. Jag är helt slut. Off Limits utkommer varje vecka. Maila oss gärna. Du mailar till jonas@rockklassiker.se. Maila om vad du vill. Klagomål, hatmail, hotmail, hur man går med i IS och åker utomlands. Lite allt möjligt.
Vi hörs på Flashback!
Kolla våran tråd på Flashback. Tyck till, ställ upp oss. Snart släcker de ner den här skiten. Nu går vi hem, Jakob.
Ja,
vi tar fredag.